Om det är någon som inte känner mig sedan innan, så heter jag Björn Holm och är pastor här i församlingen. Och vi har under några tillfällen här under våren pratat om gudstjänsten. För vi har, i höstas så hade vi ett samtal omkring gudstjänsten, om varför vi firar gudstjänst. Och vi... Nej. Ursäkta mig. Om varför vi firar gudstjänst. Och vi ringade in några områden. Vi sa att vi samlas för att bygga upp Kristi kropp. Vi samlas för att be och vittna för världen. Och vi samlas för att ära Gud. Och idag tänkte jag, vi har pratat om de andra sakerna. Nu har vi kommit fram till det här med att ära Gud. Och när vi förde det här samtalet runt omkring gudstjänsten, så tog vi utgångspunkten i några reaktioner som man kan ha när man har varit på en gudstjänst. Och det är en av de sakerna vi pratar om. Det är när man går ifrån gudstjänsten och så känner man så här att det där gav mig ingenting. Det där fick jag inte ut någonting av. Det gav mig ingenting. Och det där liksom bottnar i lite grann i vad vi hade för förväntningar när vi gick dit. För när jag hör någon som går ifrån en gudstjänst som säger det gav mig ingenting, så börjar jag fundera på, men vad var det du förväntade dig att du skulle få? För det är oftast så i vår kultur. När vi gör någonting, när vi engagerar oss i någonting, så gör vi det för att vi förväntar oss att få ut någonting av det. Och det vi inte får ut någonting av, det är slöseri med tid. För tid är det mest värdefulla vi har idag. Men när man då kommer till frågan om att ära Gud, med det perspektivet, och ställer då frågan, varför ska jag ära Gud? Vad får jag ut av det? Vad ger det mig? Så glappar det någonstans. Skulle du ställa den frågan till Bibelns författare, då skulle de inte fatta vad du menade. Varför ska du ära Gud? Vad får du ut av det? Vad menar du? Därför att läser man det här ordet, så är det fullständigt genomsyrat av tillbedjan och lovprisning av Gud. Faktum är att perspektivet är att det är det här som är hela syftet med skapelsen. Skapelsen finns för att förhärliga Gud. Tittar vi till exempel i psalm 148, det är en av de sista psalmerna i Saltaren. Saltaren är för övrigt också en sån här bok som verkligen är nerlusad med tillbedjan. Den heter på hebreiska Tehillim, som betyder lovsånger. Och det är precis vad det är. Och ju längre in i saltaren man kommer, desto värre blir det. Och så här framåt slutet så har psalmisterna fått alldeles tokspel. De har hakat upp sig totalt. I psalm 148 börjar så här: halleluja! Prisa Herren i himlen. Prisa honom i höjden. Prisa honom, alla hans änglar. Prisa honom, hela hans här. Prisa honom, sol och måne. Prisa honom, alla strålande stjärnor. Prisa honom, du himlarnas himmel. Du vatten ovanför himlen. De ska prisa Herrens namn, till han befallde och de skapades. Och så fortsätter han så här hela vägen. Prisa Herren på jorden, havsdjur och väldiga djup, blixt och hagel, snö och dimma, stormvindar som gör vad han befaller. Prisa honom, alla höjder, alla berg, alla fruktträd och sedrar, alla vilda djur och boskap och kräldjur och flygande fåglar, alla kungar på jorden, alla folk, alla furstar och domare, alla ynglingar, alla flickor, alla gamla, alla unga, alla ska prisa Herrens namn. Hans namn är det enda upphöjda. Han är liksom helt inne i det här. Och hör du till dem som tycker att den lovsången som har börjat komma nu för tiden är lite enformig, för att man liksom upprepar samma ord om och om igen, testa någon gång att läsa Saltaren. Det kan vi snacka om enformigt. Prisa honom, prisa honom, prisa honom, prisa honom. Rakt igenom. Och perspektivet här är att hela skapelsen, till och med berg och träd och stenar, till och med hagel och blixtar, prisar Gud. Och det är inte bara något slags önsketänkande eller någon sån här uppmaning att så borde det vara, utan det finns ett konstaterande här omkring skapelsen. Skapelsen förhärligar Herren. Det står så. De ska prisa Gud helt enkelt därför att han är Gud. För att han har skapat dem. För att hans namn står högst. Och om det är så med skapelsen i övrigt, då kan jag säga att det gäller ännu mer specifikt för människan. För människan är liksom kronan på Guds skapelse. Det vackraste som han skapade, som var tänkt att vara en avbild av honom. Att reflektera Guds skönhet, Guds härlighet i sitt eget väsen. Det är därför människan finns. Det är en skotsk, den här stora missionsteologen Leslie Newbegin, beskriver sin uppväxt vid ett tillfälle. Och han säger att när jag gick i skolan i Skottland så fick alla barnen där lära sig att målet med människan, människans mål och mening, är att ära Gud och för evigt glädjas i honom. Det undervisade de om i den skotska skolan när han växte upp. Så sen senare i livet när han kom ut i världen och mötte människor med någon slags ångest som sökte efter meningen med livet, så hade han väldigt svårt att förstå det där, för han sa att det där lärde jag mig ju redan i skolan. Meningen med livet är att ära Gud och för evigt glädjas i honom. Och sanningen är det att människan är skapad på det sättet. Med ett specifikt syfte. Vi kallas ofta för homo sapiens. För det är så vi beskriver människan. Att människan är den tänkande varelsen. Men innan människan ens kan kallas homo sapiens, så borde hon kallas homo adorans. Innan människan ens kan kallas för den tänkande varelse, så är människan en tillbedjande varelse. Vi är tillbedjare. Vi kommer alltid att tillbe. Om vi inte tillber Gud så kommer vi att tillbe någonting annat, därför det ligger i vår natur som människor. Och i vår tro så bekänner vi att det är så vi är skapade. Och människan vände sig bort ifrån Herren. Och ända sedan dess så har vi sökt, liksom varje gång vi stöter på någonting som påminner oss om den Gud som vi är skapade att tillbe, så svarar vi spontant med tillbedjan. Vi tänker inte alltid på det. Men när vi ser makt, när vi ser skönhet, när vi ser styrka, när vi ser godhet i världen, så är oftast vår spontana reaktion att tillbe, att upphöja det vi ser. Därför vi är skapade så. Tittar man på liksom naturreligioner och olika typer av hedna folk, som vi skulle kalla det. Nej, men alltså naturreligioner som finns över världen, så finns det vissa mönster som liksom går igenom, fast att de här olika folkgrupperna aldrig har haft någon kontakt med varandra. Och det är oftast att de viktigaste gudarna som man lyfter upp, det är oftast fruktbarheten och döden eller kriget. Det är oftast de två gudarna som liksom blir de viktigaste gudarna när man har flera. Och i vår kultur, i vår sekulära kultur, där vi liksom har etablerat att det inte finns någon gud utanför oss själva, så kan man tänka att här finns det väl ingen tillbedjan i alla fall. Jag skulle säga att precis samma mönster går igenom hos oss. Tittar vi på vår kultur, tittar vi på populärkulturen, på vad som syns liksom i film, i konst, i litteratur och annat, så ser vi vissa typer av mönster. Och inte minst så går de här två sakerna igenom. Vi kan se till exempel sex, lyfter man upp. Våldet är ständigt närvarande. Det är mycket sådana saker som liksom talar om att när vi som människor inte längre tillber honom som ensam kan ge oss livet, då börjar vi tillbe vår egen förmåga att skapa liv, nämligen sexualiteten. Och när vi som människor inte längre tillber honom som har nycklarna till döden och dödsriket, då börjar vi lyfta upp vår egen vilja att ha makt över liv och död, som är våld. Vi är tillbedjande människor. Och tillber vi inte Herren så kommer vi att tillbe något annat. Och som kristna så blir det ännu märkligare att ställa frågan varför vi ska tillbe Gud. Kommer vi inte på något bättre så kan jag i alla fall säga att då bör vi åtminstone göra det därför att Jesus gjorde det. Han som är våran förebild. Han levde hela sitt liv i tillbedjan. I allt han sa, i allt han gjorde. När han skulle undervisa sina lärjungar om bönen, om hur vi skulle be, så börjar han med att vända sig till Fadern i himlen i tillbedjan. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja. Att hålla Guds namn heligt, att böja sig under hans rike, under hans vilja, det är tillbedjan. Och när vi avslutar bönen så gör vi det med formen att allt det här motiveras av att riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Och däremellan finns allt det som vi ber om det dagliga brödet, om skydd ifrån ondskan, om syndernas förlåtelse. Allt är inkapslat i tillbedjan. Och det är också för Jesus är det också det här som motiverar de goda gärningarna och det sättet att leva. Han säger till sina lärjungar att ni ska vara som ljus i världen. På samma sätt som ljuset lyser upp hela huset när man ställer det på lamphållaren, så ska ert ljus lysa i världen så att man ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Alltså motivet för att leva på det här sättet, att leva ett gott liv i Jesu efterföljd, är ytterst sätt att Gud ska få ära. Så hur gör vi då? Vad är det att leva i tillbedjan? Vad är det att leva på det här sättet? Jag tror att först och främst så brukar vi ofta tänka på, när vi pratar om tillbedjan eller när vi pratar om lovprisning och såna här saker, så är det lätt att tänka på att ja, men det gör vi när vi samlas och sjunger vissa sånger. Det gör vi när vi kanske ber på ett visst sätt och vi pratar på ett visst sätt. Och allt det där är gott och det är en del av våran tillbedjan. Men jag tror att tillbedjan handlar om något mycket, mycket större. Det är liksom toppen på isberget. Det är liksom det uttrycket för vår tillbedjan. Men Jesus levde sitt liv i tillbedjan. Att leva i tillbedjan, det handlar om att ha en riktning i livet. Till exempel när, nu är det ju 500 år sedan reformationen. Och Martin Luther är ju lite på tapeten. Och han, när han lägger ut till exempel trosbekännelsen. Om vad vi säger när vi bekänner att vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Så säger han att det jag säger då, det är att jag tror att jag och allt omkring mig är skapat av Gud. Och det är inte så komplicerat. Det kan vi ju liksom slänga ur oss lite sådär tillfälligt. Men det här, alltså det är viktigt att se vad Martin menar med det här. Det här ligger på ett djupt plan som går igenom i hela hans sätt att leva. I alla fall som han ville leva. Och det går igenom liksom i hur han pratar och vad han skriver. Det är inte att förstå som någon slags inlägg i debatten omkring ifall evolutionsteorin stämmer eller inte. Det är inte det handlar om. Att säga att jag är skapad av Gud är någonting annat. Därför att Martin Luther, även om han var långt före evolutionsteorifrågan, så fanns det många förklaringsmodeller på varför han fanns där han fanns. Till och med Martin visste att han hade en mamma och en pappa. Och han var i mogen ålder, så han var väl förmodligen ganska bekant med vad som händer när två vuxna människor är extra trevliga mot varandra. Det fanns en tydlig förklaringsmodell till varför han levde och vad den han var. Och ändå så säger han att bekännelsen att jag är skapad av Gud är det som vägleder mig. Ja visst, jag kan säga att jag finns här för att min mamma och min pappa träffades på ett särskilt sätt en viss gång. Men ytterst sett så finns jag här för att Gud ville det. Och allting som finns omkring mig är skapat av honom. Alltså att ge äran till honom för det goda som han ger och för livet som vi lever. Det är något av vad det innebär att leva i tillbedjan. Och det här går igenom när han till exempel pratar om det dagliga brödet som vi ber om i Herrens bön. Så säger han att varför ska vi be det? Det gör ju, jag menar, de onda som väldigt otrevliga människor och sådana där som aldrig har gjort något gott mot någon. Även de får ju bröd varje dag. Fast att de inte har bett om det. Men så säger han att vi ber Gud varje dag om att få brödet för dagen. För att lära oss att ta emot det som en gåva. Att bekänna att även om jag har slitit på fältet, även om jag har skördat och tröskat och malt och bakat brödet, så är brödet en gåva ifrån Gud. Att leva med den inriktningen, att ta emot livet och ta emot det goda som vi får som en gåva och ge äran till honom som är de goda gåvornas givare, det är att leva i tillbedjan. Men det kan också innebära, som vi fick höra för några veckor sedan här, att sörja över det onda. Att sörja över döden är ett sätt att tillbe honom som ger livet. Att sörja över orättvisan är ett sätt att tillbe honom som är rättfärdig. Det är någonting som profeterna återkommer till hela tiden. Det här är tillbedjan som jag vill se. Jag vill att ni breder ut rättvisan. Jag vill att ni tar hand om de fattiga. Jag vill att ni gör motstånd mot orättvisan. Det är tillbedjan. Att tillbe Gud och leva i tillbedjan, det handlar om att älska det som han ger. Och det handlar om att sörja över det onda som inte ingår i hans plan. Det som strider emot det goda som han är. Man kan också uttrycka det på det här sättet. Att leva i tillbedjan är faktiskt i stor utsträckning också att njuta. På riktigt njuta av det goda. Min finlandssvenske mentor brukade uttrycka det. Han talade inte riktigt så, men det är roligare att säga det så. Han uttryckte vid några tillfällen, så sa han så här att i slutet av livet, när du står inför skaparen, så kommer han inte att fråga dig hur mycket du har arbetat, hur hårt du har jobbat i hans tjänst. Han kommer att fråga dig detta: hur mycket har du njutit av min skapelse? Hur mycket har du njutit över det goda som jag har gett dig? Att njuta av det goda, det är att tillbe honom. Att sitta en dag i solen, i vårsolen, och vara fullständigt onyttig. Och bara låta dig vara lycklig över att livet är gott. Att solen värmer. Att Gud är god. Och tillåta dig att tänka och känna det och tala om det. Det är att leva i tillbedjan. Det är en livsinriktning. Att säga samma sak som Gud gjorde när han gick i trädgården. För det är så, hela berättelsen om Guds verk, om världen, allt som vi är, om människorna, om synd och frälsning, alltihop, det börjar faktiskt i tillbedjan. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Men när Gud har skapat världen, så går han omkring i sin skapelse. Det finns ingen annan där som kan tillbe honom, så han får gå runt och tillbe sig själv lite grann så här. Och så tittar han på det goda som han ser och så säger han: det är gott. Det är mycket gott. Det är tillbedjan. Och sen går hela den här berättelsen och så landar den i Uppenbarelseboken. Den återlösta skaran människor från alla länder och folk och stammar och språk, som prisar Gud och säger: till honom som sitter på tronen och till Guds lamm tillhör lovsången, äran och väldet och makten för evigt. Alltihop börjar i tillbedjan och det slutar i tillbedjan, och däremellan lever vi våra liv. Och en av de viktigaste sakerna vi kan göra för att leva i den tillbedjan, det är att njuta. Njuta av det goda och säga som honom: det är gott. Det är mycket gott. En annan viktig sak som vi inte får glömma heller är att tillbe Gud. Det är faktiskt det vi gör nu. Att fira gudstjänst. Därför att jag vet att vi liksom i våran kultur lite grann brukar lyfta upp att det viktiga på något sätt med att vara kristen, det handlar om att man tror i sitt hjärta och så försöker man leva så gott som möjligt där ute i världen. Och det är gott i sig. Men att leva som kristen är oerhört svårt utan att göra detta. Faktum är att det är det mest naturliga som vi som kristna gör. När människor över hela världen möter Guds ande så kallar han oss att fira gudstjänst tillsammans. Och det är någonting som vi gör inför Guds ansikte. Här ger vi uttryck, som jag sa förut, för vår tillbedjan. Här låter vi vår tillbedjan få ett språk. Här möter vi berättelsen om allt gott som Gud har gjort. Här berättar vi den och fostras och formas av den. Och här sjunger vi och lovar tillsammans. Hade vi levt helt ensamma med vår egen tro och bara försökt att leva gott i världen, så är det nog som Patrik Hagman brukar säga, att i så fall så hade den kristna kyrkan varit borta inom två generationer. Därför alla skulle komma ihåg att mormor var snäll, men ingen skulle komma ihåg att mormor var kristen. Men det vi gör här, det är att vi bär någonting. Och vi bärs av någonting som är större än dig och mig. Och vi möts här med ett ansvar, inte bara för vår egen tro, inte bara för våra barns tro, utan för vi tar ett ansvar för att alla de som kommer efter oss ska kunna stämma in i samma sång, i tillbedjan. Det finns ett språk för det, det finns en form för det, och det finns en tro, ett ord att samlas kring. Och det är det som vi formas, och vår tillbedjan får sin riktning i livet. Det är som den andra rösten som talade när vi pratade om gudstjänsten. Den första sa, den gav mig ingenting. Den andra rösten kom ifrån en martyr som ganska nyligen gav sitt liv i ett land där det är förbjudet att vara kristen. Och de frågade henne, ni visste ju att det var förbjudet att fira gudstjänst. Varför fortsätter ni att göra det? Och hon svarade, vi kan inte leva utan att fira Herrens dag. Vi kan inte leva utan att göra det. Det är skillnad. Så skulle vi ta alla de här sakerna. För jag tror att det finns en nyckel som binder ihop de sakerna vi har talat om runt gudstjänsten. För två veckor sedan var det kanske inte. Men för ett tag sedan så talade jag om det här med att bygga upp Kristi kropp. Och jag sa att vill du att Gud ska bli ärad, så ta hand om församlingen. Vill du att människor ska få höra talas om Jesus, så ta hand om församlingen. Idag skulle man kunna vända på det och säga, vill du bygga upp Kristi kropp, så kom med och ära Gud tillsammans. Vill du att människor ska få lära känna Jesus, kom med och ära Gud tillsammans. Därför att faktum är att när vi gör det, när vi tillsammans riktar oss och lever i tillbedjan och ger uttryck för det på det här sättet, så byggs vi upp som Kristi kropp. Då kan andens frukt mogna i våra liv. Då kan gåvorna komma i funktion. Då kan vi växa som människor. Tillsammans. Och när vi lyfter upp Herren och lever centrerade i tillbedjan, så blir också den vi tror på synlig för människor. Bästa sättet när man är som jag, är lite disträ och går hem från jobbet så här full av tankar, och plötsligt får reda på att solen skiner, det är när man möter någon. Det hände för några veckor sedan. Jag ska inte säga vem det var, men jag mötte en äldre herre som satt på en liten stol utanför sitt hus. Lutad så här, så jag trodde att han skulle ramla omkull. Så här. Med någon slags så här gött leende på läpparna. Och det var först när jag såg honom som det slog mig att solen skiner. Och att det var riktigt skönt. Därför att jag såg att han njöt av det. Annars hade jag inte ens tänkt på det. Så vill du leva som ett vittnesbörd för Gud, kom med och tillbe honom. Njut av ljuset. Njut av det goda som han ger. Det är ett vittnesbörd. Därför att vi som människor, vårt mål är att ära Gud och för evigt glädjas i honom. Och glädjen kommer som en frukt av att leva i tillbedjan. Oj. Vi samlas idag för att fira gudstjänst. Och det vi är med om här, det är att vi byggs upp som Kristi kropp. Vi finns här för att formas till ett vittnesbörd för världen. Och vi finns här för att återigen få rikta våra hjärtan och få lära oss vad det innebär att leva i tillbedjan och njuta av honom. Och ställer vi då den där frågan till en person som säger på vägen ut, eller kontrollfrågan här, på vägen ut härifrån, om man kommer här och säger det här gav mig inget, så frågar vi, vad gjorde ni där inne? Ja, vi ärade Gud och det gav mig inget. Vi byggde upp Kristi kropp och det gav mig inget. Vi bad och vittnade för världen om Jesus och det gav mig inget. Då skulle jag ställa frågan, hade du rätt perspektiv när du gick in genom den här dörren? Vad förväntade du dig att du skulle få? Och vad har du gått miste om där inne? Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas inför ditt ansikte. För att vi får återigen rikta våra hjärtan, våra blickar emot dig. Som blommorna riktar sig mot solen så får vi rikta oss emot dig. Ta emot liv och glädje från din hand. Herre, vi ber nu att du ska lära oss att leva i tillbedjan. Leva på ett sätt som gör att vi genom våra liv får återspegla din skönhet. Att du också ger oss förmågan att älska det som du älskar. Att njuta av det goda som du ger och ge dig äran för det. Och att du också ger oss förmågan att på ett gott sätt sörja över det som inte är gott. Ge oss modet att sörja inför döden. Ge oss modet att stå upp emot orättvisa. Att stå upp emot lidande och död i den här världen. Och gör det till ett med vår tillbedjan. Så att vi får göra det utifrån hoppet om det som är sant. Det som är gott. Så hjälp oss, Herre. Lär oss att njuta. Lär oss att glädjas. Och lär oss att tala tydligt om vem du är. Vad du har gjort för oss. Ge oss frimodighet i att uppmuntra varandra med det goda vi har fått vara med om och ta emot. Så att våra liv får bli ett vittnesbörd om din godhet. Så att vi får stämma in i den tillbedjan som finns i din skapelse. Från första andetaget till det sista. Så välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten. I veckan som ligger framför. Och varje dag vi får på den här jorden. Tills du hämtar hem oss. I Jesu namn. Amen.